Tack så mycket. David Nellisjö heter jag alltså. Är första gången jag är här faktiskt. Det är lite extra roligt att få vara med här. Det hörs väl på dialekten förmodligen att jag inte kommer härifrån. Jag är uppifrån Dalarna faktiskt. Född och uppvuxen där och flyttade ner hit för lite mer än 2 år sedan. Och bor nu i Helsingborg och jobbar där som pastor i Pingstkyrkan. Framförallt så jobbar jag där med det sociala arbetet som vi har i församlingen. Det är ju ganska mycket som vi har förmånen att få göra. Dels har vi second hand butik, vi har sysselsättning för personer i missbruket, vi har LP-kvällar och ja, men lite blandat. Så det är en jättespännande del att få vara med i. Jag är här också med min fru Hanna och vår son Emanuel som föddes efter att vi hade flyttat ner. Så han är ju skåning. Hur svårt min familj än har att kanske acceptera det uppe i Dalarna så är han lite mer skåning kanske än dalkar. Jag kom att tänka på det nu när jag kommer hit. Innan jag flyttade ner till Helsingborg så var jag med i en församling i Rättvik, i missionskyrkan där faktiskt. Jag har en ganska ekumenisk bakgrund kunde man väl säga. Uppvuxen inom en frikyrka som hörde till trosrörelsen. Aktiv och engagerad i Pingstkyrkans barn- och ungdomsarbete. Sen bodde jag i Uppsala ett år, flyttade hem igen och då gick jag med i missionskyrkan i Rättvik. Det var en församling som precis hade anställt en ny pastor. Och där var man lite i en valsituation skulle jag säga. Det var en ganska åldrad församling, 49 medlemmar. Och man stod i en situation av att antingen bli en pastor för att bygga någonting nytt med den här församlingen. Man valde det sistnämnda och precis strax därefter gick jag med i församlingen. Nu när jag lämnade och flyttade ner till Helsingborg så av de här 49 så hade i alla fall 35 pers av dem hade fått flytta hem till Herren. Så att det var väl vad ska man säga sista minuten för många av dem. Trots det så var församlingen strax över 100 medlemmar då. Det var en väldigt härlig blandning av människor både som uppväxta i kyrkan och som hade landat i den gemenskapen men också människor som aldrig tidigare hade bekänt sig som kristna. Så det var väldigt fint att få vara med i det och se den här tillväxten som jag vet att vi alla drömmer om att få se att människor kommer till tro och kyrkan får bli den här platsen mitt i byn där människor samlas. Så lite utifrån det vill jag också uppmuntra er att det som ni gör här, det är av största vikt. Det är av evighetsvärde. Det handlar om människors liv. Och jag vill också utmana er lite idag att våga sträcka er lite längre än vad ni har gjort. Och våga lita på att Gud är med i de steg som ni tar. Men vi tar och ber för den här stunden. Och Herre, jag tackar dig att vi får samlas här tillsammans i Landskrona. Att vi får läsa ditt ord och ta till oss det som du har att ge till oss. Tackar dig Herre för din kärlek och din nåd. Att vi får vara din församling. Jesus, jag ber för den här stunden att vi ska få ta tag i det som du vill säga här till oss idag Herre. Låt oss få ord av uppmuntran och utmaning Herre. Men också ord av välsignelse och nåd. Tackar dig för det. I ditt namn ber vi. Amen. Och lite som en rubrik på den här predikan så jag satt för den här staden. Och jag vill börja med att läsa Jeremia 29:7. Och där står det så här nu. Är det folk som vill slå upp så kan jag vänta lite men annars läser jag. I Jeremia 29:7 står det. Sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Sök den stads bästa dit jag har fört er. Och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. För ett par år sedan, det var fortfarande när vi bodde i Rättvik. Så hade jag och min fru, vi hade fått av hennes familj en tomatplanta. Det var en sån där, ni vet, rejäl hink som den var planterad i. Och den stod på vår balkong och den frodades och växte. Och vi fick massor av tomater. Sen där på hösten så sa min fru till mig, ja men David nu får du ta hand om den där. Och jag tänkte, yes det ska jag göra. Och sen Som det blir ibland så får man inte saker gjorda i rätt tid. Och efter ett tag så var det, jag vet, det var full med vatten. Det hade regnat ner och frosten kom och det frös. Och jag tänkte, den där får nog stå till våren istället. Det kändes som en bättre lösning där och då. Och det fick den göra. Och sen kanske jag inte var så snabb med den på våren heller. Utan någon gång där maj, juni så bara, just det, den där hinken. Ja, den skulle jag ta hand om för snart ett år sedan. Så kom jag ut dit. Så säger jag att här har någonting börjat spira. Så jag springer in till min fru och säger, du, tomaten, den har kommit igång igen. Den är på väg upp. Och hon säger till mig, nej, men det där är ingen tomat. Jo, men det är helt övertygad om. Det ser precis ut som en tomat. Så att hon går väl med lite på min tanke om att, ja, men låta den här få växa under sommaren. Och jag hoppas och ser hur den, ja, den blir längre och längre. Och snart överglänser den förra årets tomatplanta. I alla fall i höjd. Men mot slutet av säsongen så får jag erkänna att jag var helt fel ute där. Det var inte en tendens till tomat på den plantan, det var bara ogräs. Det spelar ingen roll att den var lång och fin, den gav inte riktigt frukten. Och just det här med att få saker och ting att växa, det är en sak. Men att få rätt frukt, någonting gott att växa, det är en helt annan sak. Och har du mer koll på odling än vad jag har, så vet du att för att någonting ska bli bra, om du till exempel odlar ett grönsaksland och det ska bli riktigt bra frukt i det landet, då behöver du lägga både planering, omsorg och omvårdnad på det där landet. Jag behöver för det första se till att fröet som jag planterar, jag behöver se till att jorden har rätt fuktighet. Och inte bara när fröet planteras, utan genom hela processen. Och jag behöver dessutom hela tiden se till att inget ogräs tar över. Det är ett jobb som kräver uthållighet och det är ett jobb som kräver målmedvetenhet från min sida. Så just det här med att se god tillväxt, det kräver medveten ansträngning. Och inte bara när vi odlar, utan också när vi pratar församling. Det kräver att vi tar ut en riktning gemensamt som församling. Och att vi lägger manken till för att nå dit. Och både i bön och i vår handling. När Jesus lämnar jorden och säger de här sista viktiga orden till lärjungarna, så kan vi läsa i Matteus 28 hur han säger i 18 versen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och i det som Jesus säger här så ser vi en jättetydlig riktning. Det är en tydlig uppmaning från hans sida till oss var och en att dela evangeliet vidare. Att inte behålla det som vi har fått för oss själva. Utan att se till att fler får del av det. Så i de här Jesus sista ord, man skulle kunna säga att det är kärnan, DNA för hans hälsning till lärjungarna. Det är tillväxten. Se till att fler än ni får ta del av evangeliet. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och just utifrån detta så är det därför centralt i våra församlingar att prata om det här med tillväxt. Hur ska vi göra för att fler människor ska nå evangeliet? Det är det vi är kallade till att verka här för på jorden. Fler människor till Guds rike. Fler räddade själar. Jag vet inte om du brukar läsa i Gamla testamentet. Där finns det en bok som är jättekort. I min bibel så är det bara ett enda uppslag. Jona bok. Det är en speciell berättelse på många sätt. Och troligtvis så inträffar händelserna som beskrivs där någon gång runt 700 år före Kristus. Och jag vet inte om ni känner igen er i detta, men jag upplever att det kanske är en berättelse jag hörde oftare predikas om när jag gick i söndagsskolan än vad jag hör i gudstjänsterna sen. Det är lite som att det blir besvärligt att veta, men hur ska vi prata om det här? Och så kanske man låter bli den. Och det är kanske rimligt, för det är inte helt lätt att förstå allt det som händer. Det är en ganska unik berättelse. Men vi tar en kort resumé. I Jonas första kapitel, första till andra versen, så står det så här. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Och Nineve då, den staden som Jona uppmanas att gå till, det var huvudstaden i det assyriska riket. Ungefär Mosul, Irak, bedömer man att staden låg. Och den här assyriska riket, det var kanske den absolut mäktigaste nationen under den tiden. Och i rollen som huvudstad så beräknas den här staden ha varit världens då största stad med ungefär 120 000 invånare. Vi är ju vana vid ganska stora städer idag, men på den här tiden var det en enormt stor stad. Det assyriska riket har många kännetecken, men en sak som var så tydligt med det assyriska riket, det var den ondska och grymhet man visade sina fiender. Hittar man fornlämningar från den här tiden så är det ofta där avbildningar av tortyr, halshuggningar och ganska så brutala handlingar mot andra folk. Så när Jona då kallas av Gud att gå till Nineve för att predika, så tänker jag att det väcker nog lite motstånd i hans liv. Jag tror det går emot allt han känner att han vill göra. Så istället för att gå till den här fruktansvärda, onda, grymma staden, så väljer han att fly bort från Gud, helt åt motsatt håll. Och har du läst berättelsen så vet du hur Bibeln beskriver att en storm blåser upp. Och Jona förstår till slut att det är han som är skälet till stormen. Så de slänger honom över bord och han blir svald av en fisk. Troligtvis någon form av val, för att sen spottas upp på land 3 dagar senare. Sen då beskrivs hur Jona återigen kallas av Gud att gå till Nineve och predika för människorna om honom. Och den här gången går han. Han predikar för folket i Nineve att de behöver göra upp med Gud och att om de inte gör det så kommer staden förstöras. I 3 kapitlet kan vi då läsa vidare 5-8 versen. Från den största av dem till den minste. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sig sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sen utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och de övergrepp han begår. Och som ett resultat av just det här så beskrivs hur Gud bestämmer sig för att nu ska jag skona den här staden, när han ser hur människorna vänder bort från sin ondska. Men Jonas reaktion på det här är intressant. Jag vet inte hur ni känner, men hade jag varit och predikat på en plats och hela staden bestämmer sig för att vi gör upp med Gud, då hade jag ju känt: wow, alltså tack Gud, här är det seger, det är väckelse och Guds ord har framgång. Men det var inte Jonas reaktion. Utan istället så står det så här i 4 kapitlet. Men Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Han bad till Herren och sa: o Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför jag ville förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa: har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Där gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren Gud lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken. Men dagen därpå när gryningen kom sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte har odlat, som kom till på en natt och försvann efter en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster och dessutom många djur? Låt oss aldrig få ett sånt fokus på buskar eller träd att vi inte ser de människor som går förlorade. Vi har ibland, precis som Jona här så tydligt exemplifierar, så lätt att låta fel saker ta vårt fokus. Lätt att låta det som inte är av evighetsvärde få vara det som tar vårt totala engagemang. Så till den grad att vi ibland kan riskera att missa människor som går förlorade. I Johannes 4, vers 34-35 så står det så här. Jesus sa, min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte, 4 månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Den kristna kyrkan har faktiskt idag sin bästa tid någonsin. Över hela jorden så växer kyrkan snabbare idag än vad den någonsin har gjort tidigare. Det finns ingen annan rörelse faktiskt som växer så mycket som den karismatiska kristendomen. Och i synnerhet i områden där kyrkan knappt har varit representerad tidigare. Till exempel så har den protestantiska kyrkan i Vietnam växt med 600% under de senaste 10 åren. Det är ett enormt tempo. Och aldrig någonsin tidigare i historien har vi sett så många muslimer som mött Jesus som vi ser just nu. Jag tror, och det är nog många som skulle hålla med mig om det här, att det är någonting som håller på att hända över hela världen. Samtidigt har vi här på vår kant i Europa enorma utmaningar framför oss. Det är en tydligt sekulär agenda. Det är ett samhällsklimat som har hårdnat. Det finns en fientlighet i våra samhällen. Det är jättemånga unga som växer upp utan hopp och med en psykisk hälsa i botten. En tjej, Lindsay Brown, som tidigare varit generalsekreterare för International Fellowship of Evangelical Students, hon har sagt så här. Europe is one of the toughest regions in the world in which to bear witness to Christ. The combination of the three-headed monster of secularism, pluralism and materialism make Christian witness difficult across the continent. Alltså, hon menar att Europa är en av de tuffaste platser att prata evangeliet på. Den sekulära samhället, pluralismen och framförallt materialismen gör att det kristna budskapet blir jättesvårt. Men mitt i det här så spirar också någonting alldeles fantastiskt. Över hela Europa så ser vi att församlingsplanteringsarbetet idag frodas mycket mer än vad det har gjort på länge. Och i Frankrike har det exempelvis planterats en ny församling varje vecka. Varje vecka planteras en ny församling. Vi ser att nationella och också internationella bönerörelser frodas. Och det finns en tydlig ekumenisk rörelse att människor som kanske tidigare har hållit sig på sin kant samlas för att be. Samlas kring vad evangeliet är och tron, det gemensamma. Jag vet inte om ni har följt med i nyheterna, kanske ni har snappat upp den så kallade ungdomsbarometern. Där man frågar barn och ungdomar vad tror man på för trender inför nästa år. Och där Jesus beskrivs vara en av de stora trenderna inför nästa år. Och det är här i Sverige. Vi har långt kvar och det finns jättemycket att göra. Men det finns en skörd som behöver bärgas och den behöver bärgas nu. Det finns människor som behöver Jesus, som längtar efter Jesus och som måste få upptäcka honom. Amen. För ett antal år sedan så hade vi en församlingsdag. Och han som pratade på den här församlingsdagen gick och delade ut pusselbitar till oss. Så man fick ta 2 pusselbitar. Sen fick man i uppgift att då skriva sitt egna namn på en av pusselbitarna. Och på den andra biten skulle man skriva ett namn på någon som inte var i kyrkan men som man skulle vilja se komma till kyrkan. Och utifrån det här så menar han liksom, ja, men tillsammans får vi lägga pusslet som är Guds församling och där behöver du vara med, men också någon annan som inte är där idag. För mig är det här ett ögonblick som har etsat sig fast i mitt minne. Framförallt därför att när jag funderade på vem ska jag skriva på pusselbiten så hade jag inget namn. Jag hade så fullt upp med allt det som hände i kyrkan, att jag inte riktigt hade tiden med dem utanför kyrkan. Det var så fullt upp med att bygga relationerna i kyrkan, att få verksamheten att gå runt, att jag knappt hade några kontakter utanför kyrkan. Och jag insåg det. Ska jag kunna vinna människor för Jesus, så måste jag finnas där människorna är. Jag kan inte sitta här inne i kyrkan bara och förvänta mig att de ska komma till mig. Jag måste komma till dem. Lyft blicken till de människor du möter i din vardag. Har de mött Jesus? Har de fått del av frälsningen? Vilka finns det som rör sig i ditt liv? Vad skulle du skriva för namn på den här pusselbiten? När Jona blev kallad av Gud till att bärga skörd, det vill säga vara den som fick berätta för folket i Nineve om Guds nåd och kärlek, så kostade det på. Det kostade på för honom. Han fick lämna sin egen stolthet. Han fick lämna sina egna större än hans egna föreställningar. Och lite så är det. Att jobba för tillväxt i Guds rike, det kommer kosta på. Tillväxt kan vara smärtsamt. Saker kommer inte riktigt bli som det har varit. Men det är den naturliga rörelsen för Guds rike. Ja, det är den nödvändiga rörelsen för Guds rike. Och ska vi vara riktigt krassa, så är det här med tillväxt inte bara positivt. Vi säger ofta det att vi vill se trasiga människor hitta hem i vår gemenskap. Men orkar vi med stöket det kan innebära? Vi vill se ungdomar i våra gudstjänster. Men vill vi göra gudstjänsterna på deras sätt? Vi vill se fler som känner sig hemma och inkluderade i gemenskapen. Men vågar vi bryta upp vår vanliga gemenskap för att släppa in fler? Och det här tror jag är frågor som gäller oss alla. Vill vi se tillväxt? Det är lätt att säga ja, det vill vi. Men har vi funderat på vad det kostar? Vi kanske behöver ställa den frågan. Och faktiskt mena att när vi säger vårt ja på den frågan, så innebär det att vi behöver lämna någonting av oss själva för att få tag på den som inte är här än. Ska vi förbereda för tillväxt, så behöver vi bygga en kyrka som håller för det. Absolut att kyrkan är till för oss som är här idag. Men den är minst lika mycket till för de som inte är här innanför dörrarna idag. Så för att kunna se tillväxten, så behöver vi göra avkall på våra personliga referenser. Vi måste vara beredda att släppa vissa delar och bygga nytt på andra områden. Vi kanske behöver omvärdera en del av det vi gör, både som församling men kanske inte minst i våra enskilda personliga liv. Och om vi behöver påminna oss om någonting, så är det att den här församlingen byggs inte för oss som är här idag. Vi bygger den här församlingen för de som ska sitta här om 10 år, eller om 20 år, om 30 år, eller om 40 år. Vi bygger den här församlingen som nästa generation ska kunna bygga vidare på. Det finns ett citat, nu har jag inte koll på exakt vem det är som har sagt det, men jag tycker det är väldigt bra och utmanande. En församling växer automatiskt uppåt i ålder och inåt i fokus. Den kan bara växa nedåt i ålder och utåt i fokus med medvetna val. Den dag som vi som församling fokuserar på att bevara det vi har, då tror jag också att vi kommer förlora det vi är. Enda sättet att hålla den här gemenskapen vid liv, att få se att den frodas och växer vidare på allt det goda arbete som redan har gjorts här, det är att fortsätta sträcka sig så långt det bara går. Att sträcka sig framåt mot nya utmaningar, nya tider. Sträcka sig utåt mot dem som ännu inte hört evangeliet. Men framförallt sträcka sig uppåt i en längtan efter mer av Gud. Mer av hans kärlek och mer av hans kraft. Ditt liv, det behöver inte vara tillrättalagt för att du ska kunna tjäna Gud. Och tack och lov är väl det. Det var inte mycket i Jonas gärning som pekade på att han var särskilt överlåten i att följa Guds ledning och fatta rätt beslut. Snarare tvärtom. Men ändå så ville Gud använda honom där och då. Jag tror inte att våra liv kommer ha det där ögonblicket. Ni vet, när allting ligger på plats och vi tänker att nu är jag redo att tjäna Gud. Nej, istället tror jag det är ett dagligt beslut. En daglig överlåtelse i att gå, stå och andas med en längtan över att få se Guds rike växa. Oavsett våra omständigheter. I Romarbrevet 12, vers 9-10 så skriver Paulus så här. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var en kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och just som en motsats till Jona så nådde Jesus människorna utifrån kärleken först. Vi är kallade till att vara lika Jesus. Och vi är kallade att leva med den kärleken. Jesus, han har visat oss kärlek. Han har tagit emot oss var och en innan vi på något sätt har varit fullkomliga eller förtjänat det. Och vi är alltså kallade att göra samma sak för de människor som finns runt omkring oss. Ta emot dem och älska dem oavsett om de har förtjänat det eller inte. Så för att kunna se den här sanna tillväxten så krävs också sann kärlek. En kyrka som inte älskar sin stad eller sin plats, den kommer inte heller kunna vinna den. En kyrka som inte älskar de människor som finns runt den, den kommer inte kunna nå dem. Det kommer vara besvärligt och det kommer kosta på. Men vi är kallade att älska människor in i himmelriket, även om de inte riktigt är så heliga som man kanske hade önskat. Men vem av oss är det? Jag vill ge två ord av uppmuntran till oss i det här. För det första, Gud kommer inte ge dig en utmaning som är större än vad du kan klara av. Han vet exakt vad du har för förmåga. Gud kommer inte ställa dig i situationer som du inte kan ta dig igenom. När Jona kallades till Nineve så var det inte på något sätt en utmaning som egentligen var för stor för honom. Utan tvärtom så var det hans egna känslor, hans egen vilja att följa som satte stopp för honom. Låt inte dina egna erfarenheter av misslyckande och tillkortakommande eller andras ord om vad du inte kan göra sätta stopp för dig. Det är Gud som dikterar dina villkor, inte någon annan. För det andra, även om vi ibland vänder Guds kallelse ryggen eller på något sätt kommer på avvägar, så är det inte kört. Jona vände Gud ryggen med all tydlighet. Men genom Guds försorg så hamnade han i slutändan ändå på rätt plats. Sen var det ingen rolig resa dit, men han var tvungen att ta den. Ibland tar vi steg i våra liv eller hamnar i situationer som kanske gör att vi känner att vi har kommit ifrån den kallelse som Gud har lagt på våra hjärtan. Och till dig som kanske känner igen dig i det så vill jag säga att loppet är inte på något sätt förlorat. Precis som Gud fångar upp Jona efter Jonas mörka stund i fiskens mage så fångar han upp dig där du är och han vill använda dig. Gud kan dessutom använda dina misstag. Antingen för att lära dig någonting eller för att leda dig till en annan situation eller plats där du har en uppgift. Den här berättelsen om Jona, den är ju både fascinerande och fängslande. Och även om berättelsen kan lära oss mycket om lärjungaskap eller efterföljelse, så finns det en annan sak som jag tycker lyser ännu starkare. Det är berättelsen om vem Gud är. Från första till sista stycket i den här boken så pekar berättelsen på Guds karaktär. Gud visar här att ingen människa någonsin är bortom hopp. Guds nåd, Guds kärlek och hans omsorg om oss var och en, den är så stor. Oavsett vad vi gjort, oavsett vilket bagage vi bär på, han öppnar sin famn för var och en som väljer honom. Och för att detta budskap ska nå dem som behöver höra det så kan det kosta på. Som jag läste tidigare, Jesus sista uppmaning till oss alla som följer i hans fotspår är tillväxt. Att gå ut, hitta dem som ännu inte tror. Att berätta för dem om Jesus. Och med våra liv leda dem närmare honom. Den dagen du sa ditt ja till Jesus, den dagen du beslutade dig för att Jesus skulle vara Herre i ditt liv, den dagen sa du också ditt ja till att följa honom när han leder dig. Att person för person börja bärga skörden till hans rike. Jag vet inte om du har sett den här filmen Schindlers lista, eller Schindlers list som den heter på engelska. Den följer den här tysken Oskar Schindler som under andra världskriget använde upp i princip hela sin förmögenhet för att anställa judar i sina industrier för att på så vis rädda livet på dem undan förintelsen. Filmen kom 93, så att har du inte sett den så ja, då får du skylla dig själv, för nu kommer jag spoila slutet. Men i filmens slutscener så tackas han av dem personer som klarat sig, de som står där med livet i behåll, och de har skrivit ett brev till honom, ett intyg där de har skrivit under var och en att han har verkat för att rädda deras liv, lite som ett frikort för honom ifall han hamnar i allt, för att han börjar inse att jag hade kanske kunnat rädda en människa till, hade jag kunnat gjort något för en människa till. Jag har en situation som inträffade hemma i församlingen för några månader sedan. En kille som kom till oss som behövde hjälp med mat. Träffade honom och pratade lite, berättade om vad vi som kyrka gör och gav honom hjälp med en matkasse. Det var ett helt gäng veckor som vi stöttade han med matkasse. De gånger jag träffade honom så var han intresserad av tron. Och ni vet, man kände att ja, det här är en person som kanske liksom kan hitta in här i gemenskapen vart efter. För någon månad sedan så hörde jag inget mer från honom och tänkte kanske inte så mycket på det just där och då, men fick efter ett litet tag höra att han hade tagit en överdos och dött hemma i sitt hem. Jag vet inte var han befann sig i sin tro, men där och då kände jag, fanns det någonting mer jag hade kunnat gjort för att visa honom på Jesus innan det var för sent? Lite den desperationen tror jag att vi skulle behöva utmanas av. Finns det någonting vi kan göra för att rädda en person till? Finns det något håll vi kan sträcka oss åt för att en person till ska nås av evangeliet? Jag hoppas och jag ber och önskar att vi alla ska få ta del av Guds längtan efter att få se människor upprättade. Att få se människor hitta rätt. Att få se människor hitta hem. Att vi ska längta efter att få vara med och bärga den här skörden. Att längta efter tillväxt och sen börja arbeta i den riktningen. Innan jag avrundar här vill jag skicka med två bibelord. För det första Jeremia 29:7 som jag läste i början. Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren. När det går väl för den går det också väl för er. Och sen Matteus 9, vers 37-38. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Vi tar och ber tillsammans. Herre, vi ser en enorm skörd i det här landet som behöver bärgas. Människor som behöver dig över allting annat, Herre. Ibland är det lätt att vi känner oss svaga och fel på vår kant. Och att vi inte når det vi längtar efter, Herre. Det vi ber om och det vi hoppas få se. Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss att komma i samma riktning som du vill för oss, Herre. Både med våra församlingar men också i våra liv, Herre. Att vi ska få koppla an till dig, Herre. Låt oss få se den här skörden. Låt oss få ha tro för den. Hålla ut, Herre, för att få bärga den. Vara med och bärga den, Herre. Vi vet att varken jag eller någon annan här kan vara de som ger växten, Herre. Men du kan ge växten, Herre, i människors liv. Hjälp oss vara med att få plantera ordet i människors liv. Att få se det växa till, Herre. Vi nöjer oss inte med mindre än att få se ditt rike växa, Herre. Vi kommer hålla ut tills dess. Jesus, hjälp oss att bereda plats för människor i våra gemenskaper, Herre. Om det är saker vi behöver justera på eller nya vägar vi måste prova, så visa oss dem, Herre. Hjälp oss att inte vila eller känna oss nöjda förrän människor får möta dig. tackar dig, Herre. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för den historik och den långa förankring som den här församlingen har i Landskrona, Herre. Du ser exakt vad den här församlingen har varit, vad de är och var den är på väg, Herre. Och det vet bara du. Jesus, jag ber om välsignelse och vägledning över framtiden för den här församlingen, Herre. Jag ber att de ska få uppleva just skörd, Herre. Människor som kommer till dig, Herre. Att de får känna dig att vi är bara verktyg, Herre, i det som du gör, Herre. Jag ber om välsignelse över det och utmana oss, Herre, var och en. Visa de här människorna i vår närhet som vi behöver visa på evangeliet. Jesus, jag tackar dig för det. Tack för din nåd mot oss. Tack för din kärlek. Amen.